Det hade varit skönt att höra det, att det kommer gå bra. Du har koll på detta, för man klarar ju mer än vad man tror.
Att bli lantbrukare med egen gård kan för många vara en svår dröm att uppfylla. Men inom de gröna näringarna finns så många fler möjligheter för den som gärna vill vara sin egen chef. I det här avsnittet av Lantbrukspodden träffar Lantbruksreporter Sofie Olsson Rebecca Torstensson, som berättar hur det är att driva eget som klövvårdare. Ett yrke som har goda framtidsutsikter. I avsnittet delar dessutom rådgivare Göran Persson på Atrinova Affärsutveckling med sig av sina bästa tips om du startar eget.
Då har jag kommit till Skarmans Måla i Tingsryds kommun och är hemma hos Rebecca Torstensson, som är egen företagare och är klövvårdare. Berätta, hur kommer det sig att du blev egen företagare och ville satsa på just att bli klövvårdare?
Ja, jag jobbade på en gård borta i Kalmar innan, som där var klövhälsan verkligen i fokus. Och jag stod alltid bakom min gamla chef och tittade och frågade och var en sån här jobbig människa frågvis. Och var väldigt intresserad av klöva. Men sen efter varje gång vi hade haft klövverkning så sa vi det, fy fasen, och stod som med detta varje dag. Och var verkligen så, nej, jag skulle aldrig kunna tänka mig att jobba med det. Men sen blev det där intresset mycket större hela tiden. Så då tänkte jag att jag kan gå utbildningen, så får vi se. För det är ju ändå alltid bra att ha mer kunskap. Så jag började klövårdsutbildningen, och sen när man väl kom ut på praktik och fick träffa alla bönder och så, så tänkte man det, att det här kan nog vara rätt roligt ändå faktiskt. Så det var inte förrän jag gick utbildningen som jag verkligen kom på att jag vill jobba med det. Så det är en liten krokig väg dit. Det har jag aldrig ångrat i alla fall, att jag gick och blev klövvårdare.
Hur många år sedan är det som du då klev ut färdigutbildad och kände att jag ska satsa på?
Ja, det är ju 4 år nu i maj. Så det är inte så jättelänge, men det har varit många erfarenheter sedan dess, men väldigt kul.
Och dra igång eget företag då? Var det självklart att det skulle bli egen regi som du skulle bli klövvårdare?
Ja, alltså alla som är klövvårdare i Sverige är ju egenföretagare. Man kan, i utlandet så är det ju mer som ett stort företag, att du anställer folk till att bli klövvårdare och sen äger du verkstolarna och så. Men i Sverige är man ju, de allra flesta är ju sin egna. Så att det är att starta företag om man vill bli klövvårdare, så det var inte så mycket val egentligen. Men det är ju såklart, det var läskigt i början, för man tänkte det, det kan ju lika väl gå åt skogen om ett år. Man vet ju inte om någon vill ringa en och ha en tjänst heller, men det har gått bra.
Vad var svårast med att starta eget då? Och liksom, var det allt pappersarbete, eller var det att man var tvungen att kliva in med ett visst kapital? Eller hur var tankarna i början?
Ja, alltså, jag skulle inte säga att det var så svårt egentligen. Det är ju mest bara att man ska ha koll på lite med bokföringen. Men vi gick ju ekonomikurs i Skara när vi gick klövårdsutbildningen. Så vi fick ju med oss en hel del om bokföring och så. Så det hjälpte ju jättemycket. För jag började ju med att hyra en verkstol faktiskt av en kollega. Så jag behövde inte köpa verkstol direkt. För det är ju både bil och verkstol och släp och man ska ha. Så det är ju ändå lite man satsar då i början. Så jag hade en rätt så enkel start faktiskt. Och sen då jobbade jag på en gård samtidigt, så då gick jag över till F-skatt istället för att vara anställd. Så då fick jag alltid in, alltså, pengar i företaget då.
Alltså hade som en säker inkomst i första tiden där?
Liksom. Ja, precis. Så det var väldigt skönt att det gick att gå över till F-skatt.
Vad var den största omställningen då, att gå från att ha jobbat, även om du stannade kvar då på gården delvis, från att vara anställd då till att helt plötsligt var sin egna chef?
Ja, alltså på ett sätt så, även om man är förskattare, så var man ju mer som en anställd på det viset. Men det är ju just det att man ska ta eget ansvar och man ska boka in kunder och man ska höra av sig. Och och sådär. Så det var väl en liten omställning, för annars innan jag gick klövvårdsutbildningen så var jag rätt blyg och ville helst inte prata med någon människa. Jag ville gå in bland korna och inte prata med någon. Men det har man ju fått växa i den rollen med. Och det är det jag tycker är så roligt med just den personliga utvecklingen, för man har blivit väldigt social faktiskt.
Mm. Jag antar att det är ett ganska socialt yrke,
för ja, man det är träffar det.
Många olika lantbrukare och folk så.
Jo, men det gör man. Och man ska ha någonting att prata om vid fikarasterna och middagarna och sådär. Så nej, det är roligt. Man har samma frågor till de flesta ibland. Så har gräset blivit bra i år? Och hur går det med kossorna?
Mycket väder.
Mycket vädersnack, ja. Ja, det är ständigt återkommande faktiskt. Men det är roligt. Det har sin charm.
Nu 4 år in då?
Mm.
Vad tycker du om att vara egen företagare idag? Nu när du är liksom verkligen varm i kläderna, får man säga.
Ja, jag skulle aldrig gå tillbaka till att vara anställd. Mm. Även om det är en väldigt bra säkerhet att vara anställd givetvis. Men det är mycket roligare när man får sköta det själv faktiskt.
Mm.
Jag skulle inte klara av att gå tillbaka till det faktiskt.
Mm.
Så nej, jag tror det hade gynnat många om de hade gått över till egenföretagare faktiskt. F-skattat istället och sådär.
Men det här med att jobba i gröna näringen och jobba på gård innan, har det alltid varit självklart att du skulle vara inom den här branschen?
Nej, det är det inte. För när jag gick i nian så skulle jag bli kriminaltekniker.
Okay.
Så jag började gymnasiet i naturvetenskap och sen med hästinriktning. För jag höll på med hästar när jag var yngre. Men sen en vecka in så kände jag, för jag var rätt skoltrött då, så tänkte jag, det här är ju skittråkigt, vi ska ju plugga verkligen hela tiden. Och då bytte jag till lantbruk, skog, gjorde jag. Och det har jag faktiskt aldrig ångrat, att jag bytte det, för att det känns som jag är på helt rätt plats i livet nu istället.
Mm.
Men jag går och lyssnar på mordpoddar varje dag istället, jag får vara med och läsa mord. Men nej, så det blev på det, den vägen istället.
Mm. Men som klövvårdare kanske man behöver ha en viss undersökande klur ut vad som... Det är mycket som kan vara fel i en klöv med kor haltar.
Ja, så är det ju. Man får ju. Och det är likadant med allt inom den gröna näringen. Du måste ju vara en riktigt bra problemlösare.
Mm.
För det händer ju saker hela tiden och det går sönder. Och då ska man försöka lösa det så fort som möjligt.
Mm.
Så det är ju ändå lite utmaningar, så är det.
Mm. Vad inom företagen då, det finns många olika delar, alltså allt från att sköta ekonomi, pappersarbete, det praktiska. Vilken del skulle du, tycker du minst om att göra?
Alltså jag tycker ju, eller de flesta säger ju säkert att bokföring är tråkigt och sådär med papper, men jag tycker det är rätt roligt. Men ibland, jag vet då när man började som företagare, då satt man ju där inne hela tiden och tyckte det var skitkul att kolla på allting, men nu är det ju... Nu drar man ju sig lite för det ibland. Så. Men det är ju mest bokföringen som jag tycker... Det är inte tråkigt, men det är ju det jag vill göra minst då.
Mm.
Jag vill ju vara ute bland kor och klövar.
Mm. Det praktiska är ändå det som är...
Det är det som är det bästa.
Mm. I början där, du pratade om att du var en ganska blyg person. Hur gör man för att gå tillväga och skapa en kundkrets ändå? För det måste väl handla ganska mycket om att nätverka och mingla, eller vad man ska säga.
Ja, det var det jag var mest så här, inte rädd för. Men jag vet när vi gick utbildningen så sa en lärare det att man kan ju ringa runt till alla bönder och presentera sig.
Mm.
Och jag tänkte, herregud, det kommer jag aldrig göra. det är inte min grej. Men då, så jag tänkte, för det var en klövvårdare i närheten här. Han la över en gård till mig, så jag fick börja köra där. Och sen hade jag här på jobbet då. Och sen är jag en sån här som vet att bönder, om de är nöjda med någon så säger de det till sina andra bönder. Och då, så jag körde den mot munmetoden att de pratar gott om en. Och sen startade jag Facebook-sida och Instagram.
Mm.
Och där är faktiskt rätt många som har hittat mig genom det då.
Mm.
Och sen finns vi ju, Svenska Klövvårdsföreningen har ju en hemsida där du kan gå in och söka klövvårdare vart du bor i landet.
Mm.
Så där är ju de flesta med också. Så det är ju också ett bra tips om man söker efter klövvårdare, kan man ju gå in där.
Mm.
Så det var så jag startade, och sen ju mer man började jobba med det, desto mer ringde det ju hela tiden.
Mm.
Sen har jag ju varit med i både tidningar och annat. Mm. Då blev det lite kaos i telefonen efter det reportaget, men det är kul att med, såklart.
Mm. Det finns en stor efterfrågan på klövvårdare helt enkelt.
Ja, det gör det.
Mm.
Och mer i vissa län än andra län. Så det behövs verkligen fler.
Hur gammal var du när du började jobba?
24. Jag fyllde 25 sen på hösten.
Hur kände du att du blev mottagen? För det är väl ändå ganska ungt i den här branschen?
Ja, det finns en hel del unga så, men... Alltså just själva klövvårdsbranschen, i klövvårdsföreningen så är vi ju väldigt tajta liksom. Alla känner ju till varandra för vi är ju 100 aktiva i Sverige. Så man blir väldigt välkommen så i den familjen. Men sen vet jag det var en del bönder som var väldigt skeptiska till det här att det skulle komma ut en ung tjej här. Och så fick jag höra att det var en som tyckte att man kan inte ha unga tjejer för de ska bara vabba sen. Och då kände jag det att jaha. Nu kan man inte ens få försöka innan få en chans i alla fall. Men överlag så har det varit väldigt positivt. Jag tycker att bönder har liksom accepterat den också givetvis. Och varit jättepositiva till det. Sen har det alltid funnits några sådana där som inte tycker att kvinnor ska jobba med sånt här. Och då känner jag det att nej, men då vill jag inte vara hos dig heller. Så då löser det problemet sig självt. Men... det var lite märkliga kommentarer när jag gick klövvårdsutbildningen, men det är väl sånt. Jag ska inte säga att det är sånt man får räkna med, för jag tycker inte det ska finnas överhuvudtaget. Jag tycker vi borde ha kommit längre 2023, men tydligen inte. Så är det.
Så du har lite skinn på näsan då?
Ja, lite skinn på näsan och veta, alltså vara självsäker själv och veta att man kan göra det. Sen gick jag gymnasiet ensam tjej med 19 killar, så jag fick rätt mycket skinn på näsan redan då. Även om jag var rätt tyst av mig på den tiden så har man lärt sig att hantera de där kommentarerna rätt bra.
Som egen företagare, du nämnde här innan att du skadade fingrarna för ett tag sedan. Du kan väl berätta lite om vad det var som hände. Det är ju en del av, och det är ju ett ganska... farligt jobb, bitvis. Man handskas med stora kor och verktyg av olika slag.
Jo, vi är ju rätt så stor skaderisk i yrket. Och det var i somras veckan, det var midsommarveckan. Och 2 veckor efter den veckan skulle jag egentligen åka ner till Spanien och tävlat i VM i klövvård för första gången någonsin. Och sen så stod jag på en gård nere i Skåne och... Första kon så brann min vinkelslip upp. Och då skulle jag gå och hämta en ny i bilen. Och sen tänkte jag det är bara 25 kor. Så jag bytte inte till mitt hand, för jag har ett specialhandtag på fräsen. Och det mest komiska är att vi satt helgen innan på en säkerhetsföreläsning med klövvårdsföreningen. Man ska inte byta rutin. Så tänkte man ju det är ju bara såklart. Så det tänker man alltid. Och sen efter, jag vet inte vad det var, 14 kor kanske, så satte jag, missbedömde avståndet till antaget och satte in fingrarna i fräsen. Så då var det bara att ropa på bonden att vi får ta och åka till akuten. Så då blev det akuten i Kristianstad och sen blev det operation av pekfingret för att det var rätt så trasigt. Eftersom vinkelsläpp, det ligger framför motorsåg, det trasar ju sönder. Det skär ju liksom inte rent eller så. Så då fick jag operera fingret och sen fick jag infektion och sen fick jag äta jättemycket antibiotika. Så det blev 7 veckors sjukskrivning.
Hur hanterar man det som egen företagare? Jobbar man inte kommer det inga pengar?
Så är det ju klart. Nu driver jag ju aktiebolag så att jag är ju anställd av mig själv. Så jag har ju ändå från Försäkringskassan. Och sen har jag bra försäkringar. För det är ju bland det viktigaste när man är egenföretagare. Och verkligen sätta sig ner med en sån, jag vet inte vad de heter, men de som fixar försäkringar. Och verkligen säga allting man vill ha. I alla, både om maskiner går sönder och om en själv går sönder. Och det är nog väldigt många som missar det, att man kan gå sönder själv. För väldigt många är så här, ja men om verkstolen går sönder eller bilen lägger av eller släpet går sönder, ja jo. Men om du själv går sönder då måste det vara någon som kommer och fixar det. Sen på ett vis, tur i oturen, så skadade jag mig i slutet av juni och då är klövsäsongen rätt så över. Så jag hade bara några kunder kvar inbokade så att... vi har fantastiska kollegor också så att de stöttade mig och hjälpte mig med det. Mm. Det var både från de här dagarna, både från Öland och Stockholm och överallt undan om jag behövde hjälp, så de är fantastiska. Så. Mm. Ja
då. Nu kommer en katt.
Nu kommer en katt. Nej, så det funkade trots allt väldigt bra. Men sen är man ju sån som har arbetat hela tiden. Så att sitta still i 7 veckor, det var inte roligt, kan man säga. Mm. Men man kanske behövde det med, det vet jag inte.
Kände du oro någon gång för att du inte skulle kunna jobba igen? Att fingrarna inte skulle återställa sig?
Nej, det enda jag tänkte var att det vore bättre om jag amputerade pekfingret. Det blev ju stelt då, så jag kan inte böja det yttre, den yttre leden. Mm. Och i början var jag lite orolig för, eftersom man greppar så mycket runt vinkelslipen, att det skulle vara i vägen om man slår i det hela tiden och sådär, eller att man skulle råka skada sig igen för att det alltid sticker ut. Men än så länge, peppa peppa, så har det gått väldigt bra. Det har inte, jag trodde det skulle göra mer ont att börja verka igen, och det har det faktiskt inte gjort, så att men ibland känner jag att det skulle vara skönt att ha det borta faktiskt.
Ja, men nu då har du lärt dig att du kommer aldrig mer bryta dina rutiner.
Nej, det blir väldigt fasta rutiner nu, även om man bara ska köra 2 kor eller så. Men sen är det klart, för jag var iväg nu innan 9 år, och då hade jag glömt min vinkelslip hemma, så hade jag en ny i bilen igen, och då fick jag sån jäkla panik, för jag tänkte det, herregud, nu är det så här, jag skadade mig. Men så tänkte jag ändå att man måste komma över det hindret med, för att
upp på hästen igen.
Ja, det är ju det psykiska sitter ju kvar länge, och det är likadant ibland när man står, det hugger till eller något sånt där, får man ju med lite kallsvettningar. Men det, jag är ju sån, man måste bara fortsätta, för att annars så tar ju hjärnan över fullständigt, och då går det ju inte så.
När jag ringde dig för att boka den här intervjun så sa du, jag ringer upp, jag kör lastbil själv för första gången.
Ja.
Berätta det här med att köra lastbil, någon utveckling av företaget, eller vad är tanken där?
Nej, det är faktiskt så här att min sambo är också en sån här fin arbetsnarkoman som en annan. Han jobbar på ett entreprenadföretag och han gick in som delägare nu i september. Och då så jag slutade på gården här, och sen så är tanken att jag ska vara med där lite i entreprenaden. Så då fick jag ta lastbilskort, och nu håller jag på med släpkortet, och sen ska jag ta YKB med. Så, så det blev ett annat företag jag gick in i tillsammans med han då. Och det är också jättekul såklart, det är ju en jättemöjlighet. Men det är ingen som behöver vara orolig, jag ska inte sluta verka cool. Utan det är ju min grej.
Du verifierar lite, ja, lite fler ben att stå på.
Ja, lite så, och jag... Det är ju liksom, gårdsjobbet har ju varit guld värt med, för det är ju inte klövvård hela tiden på säsong och sådär. Så det, och sen gillar jag lite där, det är skönt att göra något annat. För verkning är ju rätt monotont att stå hela tiden i den vinkeln. Så att, jag tror det är bra att ha lite mer att göra också. Sen ska det givetvis inte gå till en överdrift. Man ska ju vara rädd om sig också, såklart. Så det är därför jag har tagit lastbilskort.
Men vad är planen framåt med ditt egna företag då, med klövverkningen?
Ja, jag tänkte väl öka på lite hur mycket jag verkar eller så. Det är ju alltid kul. Sen tycker jag det är rätt skönt att ha det lite så här som det är nu. Man är iväg några dagar i veckan och sen är man lite på entreprenaden och sådär. Men jag har ju givetvis utrymme till att köra mer kor. Sen är jag ju iväg lite, jag är ju på Ingelsta gymnasiet till exempel och föreläser för lantbrukstrena om klövar. Jag hade velat göra lite mer av det också. Sen har jag hållit klövkurser ihop med LRF-ungdomen. Det tycker jag är skitkul. Sen sitter jag ju med i Svenska Klövvårdsföreningens styrelse. Så vi håller på lite där med lite grejer. Så det är lite aktivt.
Men hade du trott det då när du var den här blyga tjejen på gymnasiet?
Nej.
Nu håller du liksom kurser för...
Ja, det är det som är så roligt. För det var läggande när jag gick klövvårdsutbildningen. Då hade vi en sån kommunikationskurs. Och då skulle du stå framför klassen och prata om... Du fick prata om vad du ville. Vad du var liksom så höll tiden och sådär. Och då stod jag framför 4 personer. Knallröd i ansiktet och tyckte det var skitjobbigt. Och sen nu kan jag stå framför 50 klövvårdare och prata på årsmötet och sådär. Det är jättemärkligt. Men jag tror med, så ju äldre man blir, desto tryggare blir man i sig själv med. Så det är ju klart en sån utveckling också. Men jag hade någon sagt det för 10 år sedan att du ska stå framför. Nu, vi ska ha årsmöte nästa vecka, det ska vara 95 personer.
Mm.
Hade någon sagt att jag skulle stå framför dem och prata, så hade jag sagt att det kan ni nog glömma, för jag ställer mig inte där framme.
Mm. Mm.
Och nu tycker man bara det ska bli kul.
Mm. Vad skulle du ge för råd om någon lyssnar här till exempel och känner egen företagare, någonting inom gröna näringar.
Mm.
Vad skulle du skicka med för tips?
Att man klarar det. Det skulle jag verkligen vilja. För det hade varit skönt om någon sa det till en annan om man, när man började, att det kommer gå bra. Så det var många som, herregud, då kan jag inte gå över till företagare. Det är bättre att vara anställd och bla bla bla. Och det var så mycket så. Och då kände jag det, att det hade varit skönt att höra det, att det kommer gå bra.
Mm.
Du har koll på detta, för man klarar ju mer än vad man tror. Jag var inte heller säker då i början att det här skulle gå bra. Men sen när man hade varit igång i ett år så kände man ändå det, att det är inte så svårt.
Mm.
Men sen känns det ju såklart alltid överväldigande i början när det är mycket att lära sig.
Mm.
Så det vill jag verkligen skicka med folk, och våga testa. Det värsta som händer är att man får gå tillbaka som anställd kanske då. Så att, nej, det är bara att prova.
Kasta sig ut.
Ja, precis.
Ja.
Men om man vill bli klövvårdare så är ju ansökan uppe nu från 15 februari, tror jag det.
Mm.
Och det är ju uppe på Bys i Skara.
Mm.
Så det tycker jag verkligen, om det är folk som lyssnar på det här och vill bli, eller har funderat på att bli klövvårdare, så sök, absolut. För det behövs väldigt många fler, och det är ju lite generationsskifte nu med, så det är ju en hel del som kommer gå i pension inom de närmsta 5 åren, så vi behöver ha stöttning.
Varför är det ett roligt jobb då, klövvårdare?
För det är det man tycker, eller många säger ju det till en, om det är så skitigt och det är tungt och det fattar inte du vill jobba med det. Och så brukar jag säga, när jag fattade inte folk ville jobba med det förr, för då var det ju verkligen tungt och man skulle slita upp varje ben för hand. Men nu är det är ju hydrauliskt det mesta, så att du har ju väldigt bra hjälp. Och det enda jag tycker är det tyngsta med det är det här lyfta av och på verkstolen och upp med grindarna och ner med grindarna. Men det brukar alltid finnas starka bönder och som kan hjälpa en, så det brukar inte vara något större problem så. Men det absolut roligaste med yrket, det är ju det att om du kommer till en bonde som är helt förtvivlad över att de har en ko då, som är alltså kanske blockhalt på ett bakben till exempel. Och så kommer du in där och så tar du upp kossan i verkstolen och så fixar du henne. Eller fixar, du behandlar henne i alla fall. Så att, och så bara går hon ut på alla 4.
Mm.
Alltså det är bland det bästa faktiskt. Och sen att man får träffa så mycket olika bönder och se allas lösningar. För det är ju så, det är ju, ena lösningen funkar jättebra på en gård och på en annan gård funkar det inte alls.
Mm.
Så det är det som är jätteintressant, att se hur alla löser alla problem.
Du lyssnar på Lantbrukspodden, som handlar om att vara ung företagare inom de gröna näringarna. Att våga kasta sig ut och köra igång, det är rådet som Rebecka Torstensson skickar med. Men hur gör man när man står där redo att bli företagare? Det ska Göran Persson på Atrinova Affärsutveckling berätta mer om härnäst.
Då har jag precis kommit till Oskarshamn och vi sitter i Atrinova Affärsutvecklingskontor som har utsikt över en frusen hamn här i Oskarshamn. Bredvid mig här sitter Göran Persson som jobbar på Atrinova. Berätta lite mer om dig själv och vad du har för bakgrund och vad du gör här.
Som sagt då, Göran Persson heter jag. Jobbar som projektledare och rådgivare för kunder med nyföretagande, affärsutveckling, företagsrådgivning. Och det gör vi i ett antal kommuner i norra Kalmar län. Och historiskt sett så har jag rätt många år i bank på olika roller och sen även inom revisionsbranschen. Så att jag har gjort lite olika saker.
Du har träffat företagare i olika skeden i deras företagarliv kan man säga.
Ja, så är det. Både nystartade företag som vi kanske träffar mer med nu, men även etablerade och små och stora företag. Och de har väldigt mycket gemensamt hela tiden.
Och i olika branscher, men även mot gröna näringar har du
varit också.
Jajamän, ja. Stämmer.
Kul. Ja, men jag är här idag för att få höra dina tips och råd hur man ska tänka om man vill dra igång ett företag. Så jag tänker att vi börjar i den ämnen. Jag står här, har tänkt ut en bra idé tycker jag. Hur ska jag börja om jag nu vill omsätta det till ett företag?
Ja, det första är ju att den idén du har fått, få bekräftelse på det, att det är en hållbar idé. Att det kan vara att man gör en marknadsundersökning eller man frågar flera personer. Men just det här, är den här idén bärig? Det tycker jag är det första man ska göra. För att har ingen bärkraft, då kanske det inte är en bra idé. Men börja med det. Har man gjort det, då kan man börja titta på vilken företagsform eller bolagsform man vill ha. Ska jag ha ett aktiebolag? Ska jag ha en enskild firma? Och inom den gröna näringen så kanske det är mycket att man är enskild näringsidkare då. Så att det är så det ser ut på många orter då. Sen när man har gjort det och bestämt sig för det, då registrerar man sitt företag. Och då går man in på verksamt.se och där får man väldigt bra hjälp. Man kan få checklista utifrån de frågor och svar man gör. Sen kommer man till själva registreringen och då får man hjälp steg för steg hur man ska göra. Och då är det viktigt också att man ansöker om F-skatt så att man inte hamnar i svårigheter, utan det ska vara tydligt att man har F-skatt. För då är det ordning och reda på företaget. Mm. Sen är det också viktigt att tänka på när man registrerar sig på Verksamt som en, det är liksom enskild företagare eller enskild näringsverksamhet som det heter. Då får man karenstid på sjukförsäkringen. Det är standard 7 dagar. Det behöver man också titta på. Det har att göra på hur stor avgift man ska betala. Men det är också viktigt att tänka till på hur länge har jag ett yrke som jag kanske då använder händerna mycket. Och så skadar jag en hand. Då kanske jag inte kan ha en karensdag, att jag inte får ersättning på 30 dagar, utan då kanske jag måste ha kortare. Och det måste man ha med i beräkningen. Så det är en viktig fråga. Sen är det ju viktigt att titta på alla tillstånd. Jobbar man med verksamhet som behöver tillstånd, så måste man se till att man har det. Så att inte man gör någonting som man inte får. Och då kan det vara som, ska jag importera? Då behöver jag ta kontakt med Tullverket. Ska jag ha personal? Då är det personalliggare. Har jag betalt, då är det kassaregister. Det kan vara hantering av djur. Det kan vara man håller på med vattenverksamhet av olika. Då behöver jag tillstånd. Så man behöver en hel del. Och det kan man se och få hjälp av hos länsstyrelsen. Så de har mycket. Eller kommunen. Om det är så att man ska driva ett café, så kanske man måste ha tillstånd det. Och då är det kommunen. Sen kommer man till kanske det som också är lite tråkigt, men man glömmer bort det. Det är att man har en företagsförsäkring. Det räcker inte med att ha en hemförsäkring. Utan allt som rör företag ska ha, som berör, det berör en företagsförsäkring. Har du inte en företagsförsäkring och det händer någonting när du driver företag, då har du ingen försäkring. Då kan det bli dyrt.
Okay.
Och sen kan det vara bra att ha ett företagskonto så du kan ta betalt. Det blev lite upprabblat sådär.
Ja,
men
det är tydligt.
Så att det är lite saker att tänka på.
Ja. Vad skulle du säga är de vanligaste fallgroparna som nystartade företagare har en tendens att trilla dit på?
Ja, det är väl framförallt att man kanske har lite för bråttom när man startar. Man är så ivrig att man startar igång, men man har inte tänkt till med de här punkterna vi pratade om förut. Att du kanske inte har alla tillstånd. Ja, då blir det mycket besvärligare. Utan en fördel är det gamla klassiska, tänk till före. Vad är det jag vill göra? Vad är det jag ska göra? Och det gör du till stor del med en affärsplan. Vad ska jag jobba med? Vilka tjänster eller produkter ska jag tillverka? Vilka är mina kunder? Vilka leverantörer? Vilka risker finns det? Om man har gjort det, då är det mycket lättare att sen gå vidare och stapla upp vad är det jag ska göra. Men oftast har man lite för bråttom in i att starta. Och sen kanske det man, en annan punkt som man också känner att man har för bråttom in i, det att man tänker att nu startar jag ett företag, det löser sig självt. Men det tar väldigt mycket tid och resurser att skaffa nya kunder. och skaffa intäkter till företaget. Det är också en sak man underskattar. Att det tar mycket mer tid än vad man tror.
Mm. Så lägga mycket tid och kraft på att skriva ihop en bra och tydlig affärsplan.
Ja.
Och inte hasta fram för mycket utan ta den tid det behöver.
Ja. Mm. Och då kan man väl... Då kan ju också man säga att då är det bra att ta hjälp av en sån organisation som, och företag som jag representerar då, Atrinova, som kan hjälpa nystartade företag där man går i tankar att starta eget och få hjälpen, och vi går igenom vilka fallgropar som finns. Och vi är ju en organisation där det inte kostar någonting.
Mm.
Och det är en fördel, för då kan man gå igenom och så får man lite hjälp och lite så... Så man kortar av den här osäkerheten för företagaren. Så det är också ett litet bra tips.
Mm. Man har lyckats gå igenom den här listan, skriva sin affärsplan, få tillstånd, företagskonto och allt det här som du räknade upp. Företaget är på plats och jag är igång.
Mm.
Vad ska jag göra nu då?
Ja, då gäller det att se till att få intäkter. Mm. För liksom, utan intäkter så faller ju liksom idén. Så att man brukar säga det att sälj. Det gäller att se till att få affärer. Är det så att jag jobbar med tjänster, då gäller det att jag får komma ut till kunder och träffa mycket kunder och få göra de tjänsterna. Sälja produkter, gäller att hitta målgrupper som är beredda att köpa dem. Sen finns det olika kanaler man kan använda sig av naturligtvis. Men det handlar väldigt mycket om att se till att få intäkter till företaget. Det är det viktigaste för att man klarar av att betala de kostnaderna man har.
Mm.
Sen när man startar ett företag och man får igång intäkter och man ser att man får lite kostnader, då är det också när man sköter bokföringen. Antingen så gör man det själv, och många gör det idag, och en del lägger bort det, det vill säga att låter någon annan göra det. Det där är upp till var och en vad man tycker är passande. Ibland kan det vara att jag vill ha min bokföring själv för jag vill ha stenkoll på det och jag kan det. Eller så lämnar man bort det till någon och jag kan fokusera på mitt. Är jag duktig på att sälja en produkt eller en tjänst, så kanske jag kan sälja en produkt eller en tjänst till om någon annan gör min bokföring. Men man ska ändå aldrig släppa ifrån sig kontrollen. För likviditeten är ju det viktiga, så att man klarar av att betala.
Mm.
Så att det hänger lite grann ihop där. Men sälj är jätteviktigt. Få intäkter till företaget. Sköt bokföringen. Ha kontroll på hur det går i bolaget. Och även om det är någon annan som gör det, så kan man ju säga att jag vill ha rapporter. Hur ser det ut? Så man vet. Gör jag rätt saker? Jag kanske jobbar jättemycket, men jag tjänar inga pengar på det. Då kanske jag ska göra något annat. Eller är det någonting jag behöver justera för att det ska bli bättre?
Mm.
Och sen får man inte glömma bort att om man ska anställa någon, så måste man se till att man anmäler sig som arbetsgivare. För det är ett annat ansvar som är. Så att mycket sälj.
Men för att sammanfatta lite då. Sälja och få in pengar så att det finns någonting att bokföra och sköta bokföringen därefter.
Och att man får, för grunden är ju med företag är ju att jag gör ju det för att jag vill ha ett vinstsyfte. Och sen om vinstsyftet är att jag vill ha min egen lön eller att jag vill ha pengar på hög.
Mm.
Men det är ju det som är grundidén med företagande.
Mm.
Och då måste man jobba med det. Annars kan man kanske ta anställning.
Mm. Finns några övriga tips och tricks som du skulle vilja skicka med någon som går och är sugen på att dra igång ett företag eller kanske redan har ett företag?
Ja, lite grann så där att man våga fråga kollegor, likasinnade eller andra företagare. Hur har de gjort och hur gör man och hur går det för dem och vad tänker de? Så att man bygger upp ett nätverk, för att man behöver ett nätverk för att bolla lite idéer. För man är, det ska man vara ärlig och säga, som företagare är du väldigt ensam. Det är ju du och ditt företag. Så att där finns ett sätt att bygga ett nätverk med de kompetenser man kanske inte är så bra på. Och det handlar inte om att man blottar sig, utan det är snarare en styrka. För du kanske också träffar företagare i det här nätverket som behöver dina tjänster. Och då kan de hjälpa dig att sälja också. Så att våga bygga ett nätverk tidigt, men fortsätta underhålla det. Och sen det här som vi pratade om väldigt, väldigt tidigt här, att säkerställa din idé. Se till att du har en idé som funkar och att ja, men det här har bäring. Här kan jag faktiskt få en lönsamhet i den här idén. Det tror jag är jätteviktigt. Och nu pratar vi också om hållbarhet för miljö och sånt där. Det ska liksom, man måste tänka på väldigt mycket. Och våga ta hjälp tidigt. Och då kommer jag tillbaka till att med vi på Atrinova, att vi kan ju hjälpa till. Vi har ju sekretess och vi kan hjälpa till, ställa frågor, och vi kan kanske söka ta hjälp med den här och ring den här personen eller titta på det här, den här länken, så du kommer in och får stöd med de här checklistorna. Det tror jag är en bra del. Sen brukar vi också säga det att funderar man på, det behöver inte vara att jag ska göra ett företag idag. Det kanske är så här att jag går på gymnasiet och funderar på, när jag slutar gymnasiet, då ska jag bilda ett företag. Men gå en starta eget kurs. Alltså, vad går för att få så mycket hjälp? Och där får man också ett nätverk. Så nätverk är en återkommande del i det för att öka en försäljning som är. Och sen kan man då, och sen söka lite grann, ha bra länkar. Jag brukar skicka med 4 länkar egentligen. Verksamt.se, då har man liksom, där registrerar jag, där har jag checklister på vad behöver jag tänka på. Då får jag också upp vilka tillstånd jag kanske behöver för en kaféverksamhet eller om det är något annat. Bolagsverket, där liksom får man också om hur bolag sköts och vad man bör tänka på där. Länsstyrelsen, lanstyrelsen.se, där om det är några tillstånd som jag behöver. Sen är det på den kommunala sidan, och skatteverket.se. Så liksom börjar man på verksamt, då kommer man till Bolagsverket, Länsstyrelsen, kommunen och Skatteverket. Så där har man väldigt bra hjälp om man ska starta ett företag.
Jag fastnade lite på det här du sa om våga fråga, och då antar jag att man inte ska vara rädd för att fråga även saker som man tänker kanske är en dum fråga.
Ja, helt rätt. Finns inga dumma frågor. Mm. För att om det är en fråga som du går och funderar på, hur vet vi att den är dum? Det kanske är så här att det kan vara en genialisk fråga egentligen. Men om jag inte frågar utan chansar, då blir det ju fel. Så jag säger det till de vi träffar och de jag träffar här, att men lägg ett mejl, skicka ett sms, ring, fråga bara. För det kan ju bara vara så här att, var det här jag skulle registrera mig, eller vad tycker du om det här? Och det, vi säger ju inte kanske alltid ja eller nej eller så här ska du göra, utan har du tänkt på det här? Och så kanske vi frågar, och då, aha, det var bra. För hade du inte ställt den frågan kanske du inte hade tagit ett steg längre i din utveckling för att bilda ditt företag eller utveckla ditt företag. Så att det finns absolut inga dumma frågor, utan det är nästan så att den som frågar mest, den vinner.
Det låter som ett bra slutord där, Göran, om du inte har någonting mer att tillägga som du vill skicka med.
Nej, jag tycker det är jätteroligt med företagande och nyföretagande. Jag tycker det är spännande, och ni som har lyssnat på det här och tycker att det låter jättebesvärligt, det är inte så besvärligt. Men börja med en bra idé, trivs med den idén och var beredd på att det kommer att vara ett hårt jobb. Men jag tror att det är värt det.
Stort tack, Göran, för det.
Tack så mycket.
Lantbrukspodden tackar Rebecca Torstensson och Göran Persson för deras medverkan i det här avsnittet om att starta eget företag inom de gröna näringarna. Sofie Olsson har intervjuat, Sam Segerblom har klippt avsnittet, och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Land Lantbruksredaktion, som är en del av LRF Media.